Varmt välkomna nu när vi ska ta ytterligare steg fram i schackets värld. Och du har ju lärt dig en del om, ja, du har lärt dig reglerna och du har lärt dig några enkla spelöppningsfällor, ryska damen till exempel. Men vi ska börja lägga upp nu ett mer systematiskt arbete så att du förstår vad du ska tänka på när du spelar ett parti. Låt oss nu tänka att du ställer upp utgångsställningen, precis som att du ska starta ett parti. Och du tar vit emot dig, men vi ska göra en liten sak med ställningen. Du ska plocka bort den vita bonden som står på Caesar 2. Och det vita tornet som står på Anna 1. Och på tornets plats på Anna 1 ställer du springaren som stod på Bella 1. Nu ska vi fundera på hur många rutor kan den här springaren välja att gå till om det nu är vit drag. Hur många har den att välja på att gå till? Kan ju bara gå till en ruta. Men hur många kan den välja mellan? Du kan pausa och orientera dig om hur springaren kan gå. Och sen ska vi se om du och jag kommer fram till samma svar. Ja, springaren får ju som du vet hoppa. Så den kan gå som ett L framåt. Anna 1 hoppar över bonden på Anna 2, kommer ner på Anna 3 och tar ett skutt till höger och landar på Bella 3. Det är alltså en av rutorna. Sen kan vi vända L-et åt ett annat håll. Springaren går från Anna 1 till Caesar 1. Och sen till Caesar 2. Det är alltså de två rutorna, Bella 3 och Caesar 2, som springaren kan välja att gå till utifrån den här ställningen. Två rutor, det är alltså inte så många. Nu så ställer du springaren på en ruta i mitten, på David 4. Och sen så flyttar du bort bonden på Eva 2. Det är fortfarande så att du har tornet borta som står på Anna 1 och bonden på Caesar 2 är också borta och bonden på Eva 2 är nu borta. Och du har nu ställt springaren på David 4. Svart ruta i mitten på brädet. Och uppgiften är samma. Nu ska du räkna efter hur många rutor den här springaren kan välja mellan. Du får pausa och sen ska vi räkna tillsammans. Ja, om vi drar L-et åt vänster först. Vänster mot oss kan vi tänka oss. Vi drar från David 4. Till Bella 4 och sen ner till Bella 3. Det är en ruta. Vi kan dra det här L-et uppåt också. Från David 4 till Bella 4 och till Bella 5. Två rutor. Vi drar L-et bakåt. David 4 till David 2 till Caesar 2. Fortfarande kör vi svänger åt vänster så där. Tre rutor. Och vi drar L-et framåt och sen till vänster. David 4 till David 6 till Caesar 6. Fyra rutor. Nu är vi likadant åt höger. Vi drar L-et åt framåt först då. David 4 till David 6. Svänger vi till höger. Eva 6. Fem rutor. Vi fortsätter den här högersvängen. David 4 till Felix 4 till Felix 5. 6 rutor. David 4 till Felix 4 till Felix 3. 7 rutor. Och så drar vi L1 bakåt. David 4, David 2 till Eva 2. 8 rutor. Du kan, om du vill, pausa och titta efter ifall det här gick för fort så att du orienterar dig om hur springaren kan gå och vilka rutor man kan välja mellan. Men det är alltså så att springarens verkningsgrad, den har alltså mycket mer verkan. Den kan alltså nå till flera rutor om den står i mitten på brädet jämfört med om den stod i ett hörn. Som den gjorde först om den stod på Anna 1. Så vi vet att en springare står mycket bra i mitten. Den här iakttagelsen stämmer för många pjäser. Att om de kan placeras i mitten på brädet så når de åt många fler håll än om de står på en kant eller i ett hörn. Det här gör att kampen om mittenrutorna är oerhört viktig. Du kan nu ställa upp brädet, ställningen från början. Vi ställer tillbaka tornet på Anna 1, springaren på Bella 1 och bönderna på Cesar 2 och Eva 2. Så vi har utgångsställningen. Då drar vi först en liten kvadrat i mitten på brädet. Och det är Eva 4, Eva 5 och David 5. De fyra rutorna. David 4, Eva 4, Eva 5 och David 5. Vi kallar de här rutorna för det absoluta centrum. Och det är det som man ofta i schacklitteraturen kallar för bara för centrum. Och det gäller enligt det här resonemanget som vi har fört att kontrollera de rutorna så man gärna kan ockupera dem och ha sina pjäser på dem. Vi drar en lite större kvadrat nu som består av 16 rutor. Du kan känna med fingret så drar vi den från Cesar 3, 3 rutor uppåt till Cesar 6. Vi svänger 3 rutor åt höger till Felix 6. Vi svänger 3 rutor bakåt till Felix 3. Och från Felix 3 svänger vi tillbaka till utgångspunkten där vi började till Cesar 3. Den här stora kvadraten kan vi kalla för centrumzonen. Och om vi ställer till exempel en springare nu från utgångsställningen. Vi ställer våra två springare i centrumzonen. Låt oss säga att vi har första draget. Vi spelar springare på Felix 3. Och vi ställer den andra vita springaren på Cesar 3. Då ser du att de kontrollerar rutorna i det absoluta centrum. Ifrån hörnen i centrumzonen. Så att placera springare till exempel i centrumzonen har ofta en betydelse då, eller har en betydelse för det absoluta centrum. Ni ser att springaren på Cesar 3, om vi börjar med den, den kontrollerar rutorna David 5 och Eva 4. En springare som står på en svart ruta går alltså, den landar alltså på en vit. De byter alltid färg varannan gång de. Den går från svart till vit och från vit till svart hela tiden, springarna. Så springaren på Caesar 3 täcker David 5 och Eva 4. Springaren på Felix 3, den täcker David 4 och Eva 5. David 4 och Eva 5. Låt oss nu ställa en av våra, låt oss nu ställa våra två springare i det absoluta centrum. Du flyttar springaren från Felix 3, den hoppar till David 4. Och springaren på Caesar 3 hoppar till Eva 4. Så de står på mittlinjen, fast på våran sida av mitten fortfarande, men i det absoluta centrum. Två jättebra rutor. Nu är det så att när de står där, då är de ganska lätta att driva bort om motståndaren kan ställa sina bönder i det absoluta centrum. Eller för den saken skulle centrumzonen. Men vi tar som exempel här nu att svart får också spela två drag. Spela den ena bonden upp till Eva 5. Bonden framför kungen, två steg till Eva 5. Och den andra bonden framför damen till David 5. Då märker ni att de här två bönderna, de hotar nu båda de vita springarna, för bönderna slår ju snett ett steg snett framåt. Och det hjälper inte riktigt att skydda springarna när de är hotade av bönder. Till exempel om vi skulle spela en bonde till David 3. Då kan svart ändå spela David 5, slår Eva 4. Då får man 3 poäng. Och vit spelar David, slår Eva 4. Då får vi 1 poäng tillbaka bara. För bonden är värd 1 poäng. Springaren är värd 3. Löparen 3. Tornet 5. Damen 9. Och kungen är värd hur mycket som helst. Så nu ser att vi ska, det är faktiskt så att det är en klok strategi att inte hoppa ut med väldigt värdefulla pjäser i det absoluta centrum tidigt. Utan det absoluta centrum, enligt klassisk schackteori, det finns ett annat sätt också, det så kallade hypermoderna sättet att spela på, men vi utgår ifrån den klassiska teorin just nu. En bra strategi är att börja ställa ut sina egna bönder i det absoluta centrum. Och kan nu ställa tillbaka pjäserna i utgångsställningen igen. Så ska vi se hur det här kan gestalta sig. Vi ska ta ett exempel. Parti. Vit spelar sin bonde till Eva 4 i första draget. Eva 2 till Eva 4. Svart spelar en bonde från Eva 7 till Eva 5. Då ska vi fundera på vad de här bönderna gör. Bonden på Eva 4, den står på en ruta i det absoluta centrum och den bevakar David 5 och Felix 5. Om svart ställer någonting på de två rutor, på någon av de två rutorna, då kan vits bonde slå. Svarts bonde på Eva 5 gör samma sak. Den täcker David 4 respektive Felix 4. Det här är den mest klassiska starten på ett parti. Att vit spelar Eva 4 svartspela i EVA 5. Och det här är kanske det bästa sättet att spela på för svart om vit spelar EVA 4. Det finns flera olika möjliga drag här som är mycket bra, men det här kanske är det bästa. Och spelas fortfarande, det är nog det vanligaste på den absoluta elitnivån i världen. Så, vi tänker oss nu att vit fortsätter med att gå ut med en springare från Gustav 1 till Felix 3. Springaren går till Felix 3. Det här är ett mycket, mycket bra drag. Det utvecklar en pjäs. För ni vet att det gäller att få med pjäserna i spelet. En nybörjare skulle kanske springa ut med damen för att den är den starkaste pjäsen. Men vi vet att det är bättre att börja angripa i mitten med de lite mindre värda pjäserna. Först en bonde och sen med springaren. Hade vi haft lugn och ro att inte svart hade täckt David 4 med sin bonde, då hade vi nog velat gå ut med våran bonde från David 2 till David 4. Men nu så har ju svart kontroll över den rutan. Så vi försöker att utmana svarts kontroll i mitten genom att ställa våran springare på Felix 3. Om vi nu tittar lite noggrannare så ser vi att springaren hotar nu att nästa gång hoppa upp och ta bonden på Eva 5. Springaren hotar att ta bonden på Eva 5. Svart har nu flera drag att välja på. Vi tar det mest klassiska draget. Springare från Bella 8 till Caesar 6. Springare från Bella 8 till Caesar 6. Det här draget sätter emot på de svarta fälten. Ni ser att springaren från Caesar 6, den täcker Eva 5 och David 4. Precis likadant som vit springare på Felix 3 gör. Den springaren täcker också David 4 och Eva 5. Så om vit nu spelar springare slår Eva 5, så slår svart tillbaka med sin springare. Springare Caesar 6 slår Eva 5. Och då har vit förlorat en mycket värdefull pjäs, en springare mot en bonde. Och det är inget bra, det är alltså inget bra byte för vit att göra så. Det kallas för att det här är svart skyddar sin bonde med springaren. Det kallas för att svart garderar bonden på Eva 5. Nu kan vi tänka oss att vit fortsätter att spela mycket klassiskt. Ett av de äldsta sättet de spelar på. Går ut med sin löpare från Felix 1 till Caesar 4. Löpare från Felix 1 till Caesar 4. Då täcker man ytterligare fält i absoluta centrum. Den här löparen kontrollerar David 5. Men den pekar också ner mot en mycket, mycket svag punkt i svart ställning, nämligen Felix 7. Kan man angripa där så är det ofta väldigt bra om man får upp flera pjäser som anfaller där, för att det är bara svarts kung som försvarar den punkten. Det är en mycket svag punkt. Vi tänker oss att svart spelar likadant, spelar löpare från Felix 8 till Caesar 5. Löpare Felix 8 till Caesar 5. Svart får ytterligare grepp om David 4. Nu har svart bonde på Eva 5, springare Caesar 6 och löparen på C-stars 5 som täcker den rutan. Och nu börjar vit att verkligen bråka om den här rutan. Spelar upp en bonde från C-stars 2 till C-stars 3. Se, nu ställer man en bonde i på kanten på centrumzonen. Det här gör att den här bonden på C-stars 3, den kan påverka kontrollen över David 4. Om vit nu kan ställa en bonde på David 4 i nästa drag och svart slår den, då kan vits bonde ta tillbaka där. Vit vill väldigt gärna få upp bönder på David 4 och Caesar 4. Vi tänker oss nu att svart spelar springare från Gustav 8 till Felix 6. Springaren från Gustav 8 går till Felix 6. Svart anfaller nu ytterligare i centrum. Det absoluta centrum hotar vits bonde på David 4. Men nu ska vi se om vad som händer om det hettar till här. Vit går upp med sin bonde. David 2 till David 4. Bonden framför damen 2 steg. Nu ser ni att den bonden är försvarad av damen på David 1, av bonden på Caesar 3 och springaren på Felix 3. Den har tre skydd alltså. Och svart har också tre hot på den där, men det är ju svart som börjar att slå, så att vi tänker oss här nu att svart spelar nu, som vi utför det draget. Eva 5 slår David 4. Och vit slår med Caesar 3 på David 4. Då blir det svårt om svart slår igen. Springaren slår på David 4. Vit slår med sin springare. Svart slår med sin löpare. Och vit slår med sin dam. Så kommer vi se att svart har förlorat på den här affären. Ni kan pausa och räkna på det där själva. Så ser ni att det är svart som förlorar. Men det är viktigt att man slår med damen först på slutet. Som sista pjäs. För vi slår med de minst värda pjäserna först. Först slår man med bonden. Sen om det behövs slår man med springaren. Och sen slår man med damen. Vi kan nu ställa bonden på David 4 igen. Och så svart har slagit med sin bonde och vit har tagit tillbaka med sin bonde. I den här ställningen så kan svart spela ett mycket bra drag. Löparen till Bella 4 schack. Och det leder till en ungefär jämnt spel. Men vi ska inte gå in på den varianten just nu. Utan vi ska testa vad som händer om svart spelar lite fel här. Svart spelar löparen från Caesar 5 till Bella 6. Då kan vit börja med det här som vi testade som ett tankeexperiment förut. Gå fram med sina bönder i mitten och hota bort svart springare. Vi prövar först Eva 4 till Eva 5. Hotar att ta svarts springare på Felix 6. Vi kan nu tänka oss att springaren hoppar, ja, ska vi tänka oss till Eva 4 kan vi ta som exempel. Men då kan vit enkelt hota den här igen. Kanske det bästa draget skulle vara dam Eva 2 till exempel. Den där springaren har ingen riktig uppbackning där den står i mitten. Det är ingen katastrof, det finns lite sätt för svart att kämpa på här, verkar det som. Nja, det blir nog faktiskt väldigt svårt för svart när jag tänker efter. Springaren på Eva 4, den kommer inte klara sig riktigt bra. Du kan undersöka det själv. Om bonden går upp till David 5 och försöker skydda den, då kan vita använda sig av den här regeln, en passant. Spela Eva 5, slår David 6 och så tar man bort bonden på David 5. Du kan själv undersöka det här i lugn och ro. Så springaren bör inte gå till Eva 4. Den står nu på Felix 6 och vi har hotat den med bonden upp till Eva 5. I sådana fall så verkar det som att springaren faktiskt får hoppa tillbaka och ställa sig i boet. Springaren från Felix 6 till Gustav 8. Det här är inget bra för svart. Det är ingenting man vill göra. Vit kan nu fortsätta att angripa i mitten med att spela fram bonden från David 4 till David 5. Och det här gör att springaren på Caesar 6 kommer att vara tvungen att hoppa ut på kanten till Anna 5 eller ner till Bella 8. Vi skulle kunna fördjupa oss mer i det här och hur det skulle kunna fortsätta. Men det här räcker som exempel. Ni ser att svart som hade bra med pjäser inriktade mot mitten förut har nu tappat kontrollen. Vit har fått väldigt bra kontroll i mitten. Men ni ser också en annan sak, att vit har ju sin kung i mitten. Och den, om det blir slagsmål när vi går fram med E och D-bönderna, Eva och David-bönderna, då vill man gärna komma till rokad väldigt tidigt. Så någonting som vit måste göra snart är att försöka spela kort rokad så att kungen kommer i skydd. Och sen kan man ställa ut ett torn på Eva 1. Tornet som kommer till Felix 1 när man rockerar kan man sen ställa på Eva 1 som ytterligare hjälper till i mitten. Jag vill sammanfatta det som jag har gått igenom i det här ljudklippet med följande. Pjäser har en större verkningsgrad om de står i det absoluta centrum på brädet. De täcker flera rutor och utför mera arbete generellt sett. Därför är det viktigt att kontrollera det absoluta centrum. Men för att vi ska kunna kontrollera centrum på ett bra sätt, då är det viktigt att komma ut med bönder i det absoluta centrum tidigt. Ställer vi ut mera värdefulla pjäser där, då kommer motståndaren kunna driva bort dem med sina bönder som är de minst värdefulla. De kommer kunna plöja fram och hota bort våra värdefullare pjäser. Så man börjar med att kontrollera centrum först med bönder. Sen är det i klassisk teori rekommenderat, det kommer vi gå igenom mer i nästa klipp, att man går ut med en springare. Springare kommer ofta lite tidigare än löparna i spel. Men springarna bör också ställa så att de täcker det absoluta centrum. Och sen kommer löparna in och sen kanske man skjuter på med bönder som kommer in i centrumzonen för att sen också kunna täcka upp i det absoluta centrum. Det är ett vanligt sätt att spela på. Man kan inte alltid göra så. Det beror ju på hur motståndaren gör också. Men det är bra grundprinciper och sen vill man komma till rokad tidigt. Alltså, bönder ut i centrum först. Sen ut med springare och löpare. Och sen gärna snabb rokad. Och sen försöker man ta för sig i mitten. Ungefär så kan upplägget i ett parti vara. Jag kommer att gå igenom flera sådana här regler som ni ska tänka på när ni börjar ett parti i de följande klippen. Men det här får räcka för det här klippet.